Nu ska ni få träffa Olle Nordberg som kommer från Uppsala universitet, läsforskare med speciell inriktning på tonårsläsare och litteraturdidaktik. Och Olle har följt och utvärderat det här projektet Berättelser som förändrar. Och som jag sa i början av den här dagen så kommer det att finnas tid i slutet på Olles föreläsning där ni kan gå in och med era erfarenheter eller frågor eller funderingar eller reflektioner. Varsågod Olle.
Tack. Hej, Olle Nordberg heter jag som sagt. Och jag ska också säga som de andra har sagt att det är väldigt kul att vara här. Vi har också haft en fantastisk förmiddag tycker jag. Som har fått sjunka in här under lunchen. Jag måste inleda med att säga att det känns liksom härligt att äntligen stå här i rampljuset. Jag har smugit i skuggorna under hela det här projektet. Suttit längst bak i konferenslokalerna. Varit den där flugan på väggen i klassrummet någonstans för att inte ska som en grå mus i något hörn. Liksom, och försökt att lyssna in så mycket som möjligt. Jag har suttit i de mest undanskymda, skumt upplysta grupprum och pratat med lärare om vad de har gjort. Och liksom rört mig så här nästan ljusskyggt omkring för att inte märkas själv men försöka ta in så mycket som möjligt. Och inte minst har jag suttit ensam på min kammare och skrivit den här rapporten. Som Elisabeth sa i början, den ligger nu ute för den som vill att hämta hem på Läsrörelsens hemsida. Så att nu är det äntligen dags att träda fram och berätta åtminstone en del av det jag har sett och hört. Och apropå det här med att befinna sig lite grann i skuggorna eller vid sidan av. Det finns det säkert många ungdomar i lokalen här, men en och annan har kanske som jag själv upplevt att i takt med att man liksom glider allt djupare in i medelåldern så glider man också iväg från händelsernas centrum. Man känner sig passé eller som en fossil av något slag, vilket ens egna tonårsbarn påminner om med jämna mellanrum. Och när jag på allvar skulle sätta igång med läsforskning efter drygt 10 år som svensklärare i gymnasiet så kändes det förstås kul, men också så for det väl igenom huvudet att okej, det här kanske är slutstationen. Det kanske inte blir mossigare än så här i vår tid av allt som går så fort och så där, så kan jag sitta och hålla på med det där. Så att jag hade lite, jag kände det någonstans i bakhuvudet att de kanske har rätt. Allt hopp är ute. Men jag insåg ganska snart att det var precis tvärtom. Sommaren 2012 var det här. Jag hade väl varit igång lite innan också. Men det var då som jag skulle sätta igång på riktigt. Och då märkte jag att överallt så var det en väldig debatt om ungdomars läsande. Det var på debattsidor, det var i tv-soffer överallt. Det var litteraturutredningen som var den slutbetänkande där. Det var larmrapporter kors och tvärs. Och jag tänkte så här, wow! Läsforskning med inriktning på tonåringar, det kändes plötsligt som the shit. Finns det förresten något mossigare än 40-plussare som använder ungdomsuttryck? Jag tror inte det, så att jag gör inte det någon mer. Jag håller mig borta från det. Men hur som helst, alla är, liksom, var engagerade i det här kändes det som. Och alla var liksom väldigt upprörda. Och det här kändes som plötsligt som världens viktigaste fråga. Det är en väldigt viktig fråga. Och jag skulle som sagt på väg... Jag var precis på väg in i den då på ett annat sätt. Jag hade jobbat med den i skolans värld under lång tid. Men nu skulle jag liksom titta på det på ett annat sätt. Och så här har det väl egentligen fortsatt. Frågan har varit väldigt aktuell och debatteras ofta fortfarande. Alla förresten. För det slog mig snabbt. Var fanns huvudpersonerna i den här diskussionen? I de här debatterna? Det vill säga ungdomarna själva. Elevperspektivet var ofta helt... Det fanns helt enkelt. Jag hörde aldrig några tonåringar själva sitta och prata om den här oerhörda krisen. Eller hur mycket eller lite de läste och varför och så. Aldrig. Lärarna, knappt någonting heller. Oerhört sällan. Inte heller de som höll på med litteraturdidaktisk forskning kom till tal speciellt mycket. Och inte så är det inte nu heller. Det där har till exempel här Bengt-Göran Martinsson, professor i Linköping, skrivit. Några slagkraftiga texter om just den här tidsepoken av krisrapporter. Så att man, det var ingen som tänkte på att man skulle kanske fråga de som håller på med det här. Forska på det här har gjort det under väldigt lång tid. Så att de som istället då snackade mest, och det gäller kanske fortfarande, var ju då förståsigpåare som inte hade varit i en skola på 30 år. De visste precis hur allting var och hur allting skulle göras. Och då kan man ju undra, och det finns mer att säga om det, men det får ni läsa om i rapporten. Vad grundade man då den här tvärsäkerheten på? Jo, det var PISA. Och vad mäter egentligen PISA? Jag inte mäter det skönlitteratur och skönlitterär förmåga i alla fall. Det är ju inte heller någon nyhet. Men där hade man de där massundersökningarna och de här handfasta grejerna att ta fast vid. Och det är säkert, jag ska inte säga att det inte har någon betydelse, att det inte är viktigt. Men det blev ofta tokigt, för det man hade i andra änden då, det var skönlitteraturen. Och där är många som har skrivit om det här redan då när PISA drog igång. Bland annat Örjan Torell, som ni säkert flera av er känner till, som är en auktoritet inom litteraturdidaktiken och som har bland annat gjort en väldigt bra modell för det här komplexa som kallas för litterär kompetens. Jag rekommenderas varmt om ni inte har känner till den sen tidigare. Jag har också gjort en sån där modell förresten. Som kanske inte är riktigt lika åskådlig eller snabb att tillämpa själv. Men den finns med, även den finns med i rapporten. Nåväl, Torell skrev tidigt. Han har skrivit gav ut en bok i början på 2000-talet som heter Hur gör man en litteraturläsare? Där har de ett helt kapitel som har rubriken så här, PISA, ett exempel på hur vi inte skulle göra. Och det diskuteras då väldigt liksom på ett rakt och enkelt sätt, så förstår man liksom det orimliga i det här, att skönlitteratur och skönlitterär förståelse måste mätas och diskuteras på ett annat sätt än i såna här massundersökningar. Så kan man också lägga till att i PISA, bland PISA-testets textmassa, så är väl runt 10% som är skönlitterära texter. Resten är inte det. Så att det är liksom en liten del redan från början, och sen frågas det på ett tokigt sätt. Så att det här blev liksom en märklig bild av alltihopa. Så att när jag själv, och där finns andra som har påpekat också, Per Melin till exempel, nordisten, här skrev någon debattartikel i DN för 1,5 år sedan om det här. Just det felaktiga att koppla ihop skönlitteratur och ungdomars läsvanor av skönlitteratur och PISA-resultat. Nåväl, dit jag skulle komma var, när jag själv skulle då igång med forskningen här, då kände jag direkt att jag måste försöka rikta in mig på elevperspektivet. Jag måste försöka få elevernas röster att höras. Och det var jag väldigt, blev jag väldigt snabbt inställd på att så måste jag göra, och så har jag också gjort. Det som jag kombinerade det här med var ju något som en läsforskningstradition som kallas för den empiriska läsforskningen. Den ska jag inte prata allt för länge om, hoppas jag, men jag bör kanske säga någonting om det. Tanken med den grenen, all läsforskning är väl empirisk i någon mening, men de här som kallar sig för empiriska läsforskare, de vill liksom, den mest enklaste sammanfattningen är väl ungefär, för vi ska kunna ta reda på hur folk läser, då måste vi liksom samla in data från vanligt folk som läser. Inte utgå från någonting som vi har tänkt ut på kammaren på universitetet eller läst i några tjusiga teorier om hur man borde läsa eller hur de egentligen borde känna när de läser någonting, utan vi samlar in det så rått som möjligt, rakt upp och ner. Om man använder då det här Göran Hägglund-uttrycket, verklighetens folk, alltså icke-akademiska läsare, sådana som vi möter varje dag i skolorna. In med det. Och det här i ganska stora volymer, och man kan gärna räkna lite procent och se hur det, olika utfall görs. Och det här står i viss kontrast då till den huvuddelen av den svenska litteraturdidaktiska forskningen, där man har gjort lite andra typer av undersökningar. Jätteviktiga grejer också, men på ett lite annat sätt. Etnografiska studier till exempel, när man har varit i ett klassrum, hängt med ett år eller två, tittat på undervisningen, följt en ganska liten grupp nära. Här handlar det mer om att man samlar in lite större data som, hos elever som man egentligen inte känner, och så får de läsa något och reagera på det, och så får de fundera på lite annat också. Så det är med den ingången som jag har haft där. Men eftersom jag har den här lärarbakgrunden och litteraturdidaktiska inriktningen, så tänkte jag också att det jag får fram där måste jag också tillämpa litteraturdidaktiskt. Om vi nu får reda på en massa saker här, så måste vi också kunna ta ett steg till och fundera på vad gör vi med det här i vår undervisning? Hur kan vi jobba med det här i skolan? Så att det där försökte jag kombinera, och det har jag gjort också i den här rapporten. Och det var väl därför som jag fick uppdraget också. Jag har hållit på med såna här saker och fått de här sakerna, empiriska läsforskningen och litteraturdidaktiken, att gå ihop. Jag har också fått fått fria tyglar hur jag skulle lägga upp det här, så att jag har passat på och kladdat in lite litteraturdidaktiska kommentarer under den här rapporten, hur den växer fram och på slutet av den så finns det också en mera renodlad sån diskussion. Materialinsamling då, nu kommer vi över lite mer på rapporten här. Den har ju skett enligt de här idéerna med empirisk läsforskning då, att vi så direkt som möjligt. Och jag har gjort ett antal skolbesök som pratade om innan här, ett 20-tal i alla fall. Spelat in mycket ljud, både under samtal, litteratursamtal och i enskilda samtal. Liksom. Och så förstås läsrörelsens rika batteri av utvärderingsfrågor. En del av er kanske känner till dem. Om ni har varit med i projektet. Några här har kanske varit med och fyllt i de här. Och det här tillsammans har utgjort ett enormt stoff. Vi hörde ju siffran 30 000 elever förut. Det är ett väldigt stort projekt här. Så att stoffet är enormt både när det gäller omfånget och det är väldigt spännande innehållet. Så att jag har förstås blivit tvungen att avgränsa här. Och det jag har gjort egentligen i ett tidigt skede har jag ju valt att fokusera just på eleverna som jag ser som huvudpersonerna i projektet, men som jag sagt tidigare då även i hela det här forskningsfältet. Jag har också valt att till största del basera den här rapporten på just de här utvärderingarna och den dokumentationen som har sänts in till läsrörelsen. De här utvärderingarna har riktat sig till de medverkande grupperna, alltså elever, lärare, skolbibliotekarier och skolledare, och haft lite olika inriktningar. Först handlar det om motiven att vara med, varför man vill vara med och sen hur man har jobbat, hur man sätter igång arbetet, hur man fortlöpande håller på med sina olika projekt i de här klasserna som läser. Också finns det frågor om hur man uppfattat konferenserna och annat inspirerande material såsom skrift och de här författarfilmerna. Och förstås då hur man summerar sina intryck från projektet efter dess avslutande. Och den här utvärderingsstrukturen har också fått utgöra stommen för rapporten som i enlighet med den då, denna struktur har den där, de här kapitelrubrikerna. Jag kanske bara kan säga något väldigt kort om vad, ungefär vad det här är. I inledningen så pratar jag ungefär om det som jag sa nu när jag startade här idag, vem jag är som utvärderare och vad det får för, det har ju naturligtvis en betydelse för hur rapporten blir. Den kombinationen av det här empiriska sättet att se på materialet och de litteraturdidaktiska perspektiven. Jag pratar också lite annat om annan teori och metoddiskussion som vi inte behöver trötta ut er med här. I den här inledningen så har också Elisabeth skrivit en sammanfattning av projektet. I andra kapitlet så går motiv och metoder igenom. Alltså vi kan, man försöker sammanfatta motiven hos de här medverkande eller varför man har valt att vara med och sen också hur man jobbar. Där finns det ganska mycket elevexempel. Jag kommer visa några av dem alldeles snart här. Och det var ju också en uppmaning som fanns med på de här dokumentationsblanketterna. Både för bibliotekarier och lärare. Sen har vi det här kapitlet som jag kallar för elevernas röster. Och där är det då en genomgång av läsareaktioner på alla 10 böcker. Jag kommer göra lite såna, eller jag kommer göra en genomgång av det även här idag. Och där diskuterar jag det från lite olika perspektiv. Lärarnas slutvärderingar. Jag hittar på det där ordet slutvärderingar tidigt. Tycker ni det funkar? Jag satt och skrev, så det betyder ungefär de utvärderingar de gjorde när projektet var slut. Och så hängde det med och sen, tänkte, och sen så till slut så, ja men det får nog stå så där. Jag hade liksom vant mig vid det. Vi började ha tänkt att ändra det, men nu kanske jag får se som uppfinnare av ett nytt ord. Om det inte finns redan, men jag tror inte det. Det är i alla fall lärarnas intryck vid slutet av det här projektet. Och de har en ganska diger lista, jag tror det var 16 frågor eller något sånt där. Som jag går igenom fråga för fråga. Sen har vi det näst sista kapitlet med skolledare och bibliotekarier där jag inte gör samma redovisning fråga för fråga utan diskuterar egentligen i lite större perspektiv några övergripande frågor. Nämligen de här. Har projektet bidragit till att arbetet med läsning på skolan har förbättrats eller intensifierats under deltagandet? Har projektet lett till att arbete över gränserna mellan yrkesgrupper har initierats och utvecklats? Och vilka möjligheter ser skolledare och skolbibliotekarier att jobba vidare med läsning på sina skolor? Så att där är det mer liksom tematisk analys. Och sen så avslutas det hela med min egen först en sammanfattning och sen en didaktisk diskussion. Och där diskuterar jag även litteraturen och läsningens roll i skolan lite grann. Så är upplägget. Motiv. Läsrörelsens övergripande motiv om helklassläsningen och så vidare har vi hört Ann prata om här på förmiddagen. Och synen på den litterära berättelsens stora potential för den personliga utvecklingen. I det här finns det även en metodisk grundstomme med läsupplevelsen och diskussionen i fokus. Och i de här utvärderingarna, de första utvärderingarna som skickas in, så finns det liksom en samsyn här i motiven. De ligger väldigt nära den här idén. Och när både skolledare och andra medverkande lärare och bibliotekarier skriver om det här, så lyfter man fram läsningen för sin egen skull. Inte som hjälpgumma, som man till exempel att om du blir bättre på att läsa böcker så kommer du klara samhällskunskapsläxan och sånt där. Utan som, vi fick ju en sån genomgång av Ann också. De här skälen som ges till att man ska läsa är inte så där konkreta som de kan vara. Få nämner det med måluppfyllelse. Få nämner konkret språkutveckling. Och där har vi ju någonting som man kan se då som en, man ser litteraturen på ett annat sätt. Och det finns en risk i de här när man listar upp argumenten att man förminskar läsupplevelsen och förminskar allt som kan rymmas i den. Så det är intressant att se att det är några få som nämner det här med språkutveckling och så mer konkret, men då handlar det ofta om svenska som andra språkgrupper och liknande, och det är ju helt ligger i sakens natur. Men det är intressant att konstatera att även de medverkande verkar ha den här ingången till projektet. Sen har jag ju flera tagit upp det här med möjligheten att samarbeta, att få igång det mer intensivt. Och sen så har jag skrivit längst ner där att de här motiven och deltar är ganska lika. Men själva skolorna är väldigt olika. Liknande motiv, men från väldigt olika typer av skolor alltså. Det finns gamla klassiska läroverk med här. Välkända skolnamn som ni vet vilka jag menar. Lycée Français och andra skolor med väldigt studiemotiverade och högpresterande elever finns i liksom ena änden här. Och sen så har vi då IM-elever med svårigheter att läsa och hitta läsmotivation i den andra. Dessutom finns det flera, och allting däremellan naturligtvis. Dessutom så finns det flera, som vi redan har nämnt då, av skolorna som är med från svenska som andra språkelever eller till och med sprintklasser som de kallas för i Uppsala i alla fall. Alltså relativt nyanlända elever som har varit med här. Och det finns många intressanta exempel i rapporten från elever som har upplevt krig och flykt på riktigt, som förhåller sig till boktjuven och så har jag det nu till exempel. Och det här menar jag är en stor styrka för projektet och visar på dess relevans liksom för alla ungdomar egentligen. Och glädjande nog gäller inte det här bara motiven utan också för hur projektet föll ut. För det är väl ingen liksom, spoilervarning, grejen tror jag redan är överspelad här. Det här har varit ett väldigt lyckat projekt kan jag säga redan nu. Metoder. Som sagt, det här har vi redan snuddat vid den här enkla, till synes enkla grundpremissen. Ann har ju sedan givit olika förslag på ingångar till lite vidare samarbete med böckerna. Utan pekpingar, pinnar. Är det lite rundgångar? Och det finns en del lärare som har efterfrågat tydligare uppstyrning och frågor till böckerna och sådär. Men de allra flesta har inte gjort det utan verkar ha sett den här friheten som någonting positivt. Boglins text i den här inspirationsskriften innehåller trots allt också ett antal ganska konkreta tips på hur man kan göra för att arbeta med böckerna. Och i det rika material av exempel. Och i redogörelser som har skickats in då för hur lärare har jobbat med läsningen så syns det tydligt hur hennes tips har inspirerat arbetssätten i stor utsträckning. Inlevelseuppgifter, loggboksuppgifter, text och tanke, sitting drama, närläsning, djuplodning i karaktärerna, även i bipersoner. Det finns några fantastiska exempel på elever som har skrivit inspirerande texter om personer som befinner sig långt ut i utkanten av de här berättelserna och liksom bearbetar texten på det sättet. Poetiska redovisningsformer och så vidare och så vidare. Och det viktiga är som sagt att innehållet, tematiken, problemen, valen som karaktärerna står inför och så vidare,
bearbetas. Några exempel på det här ska vi ta också. Så bara det syns. Jag tar bort det lite till då. Så där kanske. Den här är hämtad från en utställning. Ni ser häftstiften i hörnen tror jag. Och så här har eleven skrivit då. En händelse, en liten händelse, blir till en mörk kula. En kula som träffar rakt i hjärtat. Kulan träffar inte bara hjärtat. Kulan träffar hela mig. Jag är mörker. Mörkret är jag. Och ni ser också att eleven har lagt ner möda på den här bilden. Den lilla skuggan bakom tycker jag är bara den värd att nämna också. Vi fortsätter väl. Här har vi en tecknad serie med utgångspunkt i en passage ur När hundarna kommer. Då är det citat här. Anton känner blodet ticka i handlederna. Tittar upp nu. Tvingar sig att se rakt fram, rakt på honom. Ser rakt i hans ögon. Och så ser ni att eleven har ringat in det sidan, eller skrivit sidan 98. Så att man vet vad det är. Och så kommer själva handlingen här. Du är inte bög va? Och så ser vi hur han svettas. Och frågan ställs då igen. Va? Med den här röda ögonen. Och så får vi närbild och sen så svarar nej för fan. Och svaret är skrivet i en flod av tårar. Säger mycket om läsupplevelsen tycker jag. Den här hemska bilden finns inte med i rapporten. Men jag vill ändå visa den för er här idag. Eleverna i den här klassen har fått i uppgift att välja en bild utifrån ett citat och sen göra en reflektion. Elever som har valt den här bilden till citatet ovan skriver. Daisy inser att hon har varit självisk. Och att hennes ätstörning egentligen var onödig. Att människor i världen svälter på grund av brist på mat. Och samtidigt slänger hon bort maten för att straffa människorna i sin omgivning. Samt hålla en fin figur. Alltså guldkanten var att hon insåg vad som var viktigt i livet. Så att den här bilden förstärker det här makabra motsägelsefulla liksom i citatet. Men ger en extra dimension till hur det kan läsas. Här har vi ett collage. Det är egentligen flera olika utställningar som har gjorts då, med hopklippta bilder här från, kring boken Mitt extra liv. Och det är väldigt tydligt om man bläddrar igenom det här materialet att skolbiblioteken från norr till söder, från Kiruna till Malmö, har haft sådana här utställningar där man då just har gjort det som vi pratade om på morgon, eller han pratade om att man gjort läsandet synligt. Och även Elisabeth var inne på det. Det finns många exempel på det i det här materialet. Det finns en stor påhittighet i redovisningsformerna som jag försöker visa i rapporten. Och det har väl vad vi varit inne på, att från den här öppna starten, den här grundbulten, så finns det möjligheter för klasserna att ta det vidare i den riktning de vill. Även i rapporten tycker jag att det är lite för lite utrymme för att göra den här mångfalden och kreativiteten rättvisa. Men det är förstås ännu svårare här när man bara kan visa några bilder. Men jag vill ändå ha en sista slide med det här. Det här har vi då dels ett soundtrack till hundarna, som den kallas lite bland eleverna, när hundarna kommer. Och sen har vi två novellreferat i form av emojisar. Båda de här redovisningsformerna som kan liksom tyckas lekfulla och så vidare. En del kanske tycker att de är långt ifrån analys och sådär. Men de kräver ju väldigt att man verkligen bearbetar texten. Jag har själv ofta jobbat med att låta elever göra till exempel musikvideos eller så att säga, manus till det. Utifrån dikter från romantiken. Jag gjorde det senast förra veckan. Och sällan bryter eleverna ner innehållet så detaljerat och ner till varje bokstav som vid de tillfällen. De försöker verkligen lyfta fram mening i varenda strof, varenda fras för att kunna föra över det i bild och musik i det fallet. Då. Så att det här är en metod som kräver mycket jobb och man kan göra det. Det finns massa varianter på det och det finns mycket sådana exempel här i materialet. Oh, hur går det med rundgången? Det tjuter lite va? Jag vet inte vad jag ska göra. Ska jag ta bort den längre? Sitter någon och rattar där? Ska jag ha det nära? Du vrider ner istället. Ja. Han får sköta det där uppe. Hörs det nu? Bra. Då glider vi in på det här avsnittet som jag har kallat för elevernas röster. Eleverna fick bara en utvärdering med föredömligt få frågor har jag skrivit här i manus. Det var bra att man höll det kort tycker jag. Och det finns en hel vetenskap om hur man kan, ska eller bör fråga i såna här sammanhang. Och det finns en hänvisning till den där diskussionen i rapporten. Det finns mycket man kan säga om det här. Ska det vara öppna frågor, slutna frågor, textanknutna frågor och så vidare. Men jag säger bara i korthet att jag tycker att de här frågorna funkar bra. Och de sätter också, det är alltså inte jag som har gjort frågorna, ska jag kanske säga. Utan det har läsrörelsen gjort, jag har bara fått in. Det var bra att jag kom på att säga det så att ni inte tror att jag satt och kommenterade mina egna frågor här. Jag tycker det funkar bra och de sätter fingret på några centrala saker när det gäller just fiktionsläsning eller litteraturläsning. Jag ska återkomma till det. I rapporten, ja jag kanske ska ta dem också. Vilken bok har ni läst i din klass? Skriv ner de tankar, känslor, associationer och reflektioner som läsningen av boken har väckt hos dig. Trean, har bokens innehåll och samtalen kring den förändrat din åsikt om eller inställning till någon fråga eller företeelse? Och sen fyran då, vad är din åsikt om att läsa samma bok tillsammans i klassen? I rapporten så gås alla 10 böckerna igenom när det gäller svaren på fråga 2 och 3. Så kommer jag göra här också med något enstaka exempel på varje. Med vetskap om att det kommer bli väldigt översiktligt. Dock hoppas jag ändå att det kan ge en inblick som jag också tror är viktig att vi kan få med oss här innan jag har stängt butiken. Frågan om det här, hur eleverna ser på den gemensamma läsningen kommer i särskild ordning. Observerat citaten som eleverna, när eleverna skrivit är orättade. Det är liksom det här direkta som vi pratade om förut. Rakt in. Jag ska också lägga till, jag har skrivit i parentes här, några av lärarcitaten är dock korrigerade i rapporten. Så där är liksom kollegial, vad ska vi säga, lojalitet. Rättat några lite slarvigt skrivna lärartexter också. Men eleverna har jag låtit på. Men det behöver ni inte säga till någon. Här har vi första exemplet då med livet framför sig. Och ni kommer ihåg frågorna från förra sliden här. Jag kan bara säga innan jag ska inte gå in på, i rapporten är det förstås noga redogjort för hur många som har svarat, hur många som har sagt sig eller så, hur många som har beställt boken och så. Det behöver vi inte ta här. Jag kan i alla fall säga generellt att alla de här olika romanerna har, eller berättelserna har utvärderats av tillräckligt många elever för att det ska vara hög, verkligen meningsfullt att titta på dem. Den här är väl en av de som det är ett minst antal elever som har skickat in, ungefär 60 elever som har gjort individuella utvärderingar av det här. Men i läsforskningssammanhang så är det en helt rimlig grupp. Det behöver inte vara större än så för att man ska kunna dra slutsatser om det. Så att det varierar lite grann. När hundarna kommer är det nästan 1000 inskickade. Så att det varierar, men vi tittar ändå på svaren och diskuterar dem. Första där. Efter att jag läste ut boken hade jag massor av blandade känslor. En känsla som uppstod ofta var skuldkänsla. Just för att jag klagar över mitt perfekta liv när det finns barn som Momo som har det väldigt jobbigt. Men det lekfulla språket fick mig även att skratta, som jag sa, blandade känslor. Och det finns många som tar upp just det där, att man kombinationen av ett svårt ämne, svåra saker som skildras, samtidigt som det är humoristiskt. Och det är också en sån där viktig grej, eller det är en sån viktig grej som litteraturen kan ge, ju att vi berättar något på ett sätt och ämnet är ett annat, och det där i samverkan så kan det ge en stark upplevelse. När det gäller fråga 3, det här med förändringen eller nya perspektiv på någonting, så kan det vara sådana här saker som kommer upp då. Min åsikt om prostituerade har ändrats. Jag hade aldrig tänkt på att de också var människor och kunde få barn och sådant. Ganska viktig insikt. Så att det finns det här som finns det perspektiv på det egna livet och mer allmänna, större reflektioner kring som den här läsningen har lett till. Tittar vi på förr eller senare exploderar jag, så har jag några exempel här också. Som svar på fråga 2 har en elev skrivit så här. Boken känns till skillnad från så många andra äkta. Det är som att se rätt in i själen hos någon som har någon form av cancer.
Man får en helt annan uppfattning om hur en person som är allvarligt sjuk tänker. Både Hazel och Augustus ser på sig själva och situationen som den är. Ja, de är allvarligt sjuka, det suger, men de tycker inte synd om sig själva, utan det är resten av världen som ser på dem som ömtåliga porslinsdockor. Och det finns många sådana här vittnesmål från elever eller liksom läsarreaktioner på just den här äktheten och det här engagemanget. Ibland väldigt starka band till huvudpersonerna. De berättar att de lär känna dem så mycket så att de verkligen blir helt förkrossade när de känner att, ja, till exempel Augustus när han dör där, det är ju hjärtekrossande för vilken litteraturläsare som helst. De här starka bandet till huvudpersonerna visas också i exemplet från fråga 3. Jag är tacksam att jag fick möjligheten att läsa för eller senare exploderar jag. Det är så gott som helt säkert på att jag aldrig skulle läst den om vi inte haft detta läsprojektet i skolan. Bokens budskap lärde mig verkligen något. Att jag som läsare kan känna empati, medkänsla, leva mig in i Hazels situation trots att jag inte har några erfarenheter om att leva med cancer. Väldigt viktig sak. Ni ser att det här är lite avkortat citat också. Mot slutet så skriver jag även att jag ska absolut läsa den här boken igen. När hundarna kommer. Här har vi väldigt många elever också som skriver den här starka inlevelsen. Igenkänningen. Och det finns i det här första exemplet där också lite mer allmänt beskrivet. Den, alltså boken, har gett mig gåshud och gett mig sorg och glädje. Jag har känt igen många grejer i boken av egen erfarenhet. Och det kan vara saker som handlar om liksom grupptryck eller den destruktiva kärleksrelationen, inte minst många som tar upp den. Och förstås, eller förstås, men det ligger ju i bokens, som Jessica pratade om på förmiddagen här, att själva brottslingens perspektiv, eller man ska säga förövarens, är också väldigt många som berör. Efter att ha läst om Anton så har nog min bild förändrats om hur man ser på en som faktiskt utför ett brott. Jag tror att allas första bild av en sån person är att hen är ond. Men efter att ha läst boken tycker jag att det blev lättare att förstå och även tycka synd om honom, just för att man fick lära känna honom. Ett väldigt vanligt och representativt svar för den här stora bilden om utvärderingen. Mellan dig och dig. Här finns det många som har reagerat på hur boken är berättad. Och som först känt att det var lite svårt eller oklart. En hel grupp elever som använder just ordet oklart när de ska beskriva det här. Men sen så fångas man av just det här speciella. I början av boken så trodde jag att den skulle likna vilken annan tonårsbok som helst. Men ju längre in i boken vi kom, desto mer så avvek den. Eftersom författaren beskrev huvudpersonens tankar och åsikter på ett annat sätt. Med långa dikter, vilket var nytt och intressant. Jag ska återkomma till det här. Det finns också något som kommer tillbaka i många av de här böckerna. Att de först, som han också var inne på, först motståndet, först vad är det här för någonting? Och sen kommer man över det där och då tycker man att det blir intressant. Sen finns det förstås de som skriver ungefär först motståndet och sen gav jag fan i det. Men de är inte så många. Det är faktiskt klart fler som kommer över pucken generellt sett. Och jag ska återkomma till den där helhetsbilden på slutet också. När det gäller det här fråga 3 så är det mest gemensamma där, eller mest representativa där, är just det här som lyfter fram människors lika värde. Och elevet har skrivit så här, att alla personer är lika mycket värda oavsett var man bor och vem man är. Även om man är bög, bor i ett sämre område och så vidare. Sen har vi Zlatan-biografin. Och många elever berättar här om att de har haft en bild av Zlatan innan läsningen sätter igång. Men de har fått en helt annan efteråt. Zlatan han har haft en mycket svår uppväxt. Det är många som inte kände till. Men är en vanlig, snäll familjefar och så vidare. Det har gett stort intryck på många som har skickat in här. Men det finns också de som lägger ihop den här bilden och resonerar, eller hela sin läsning och resonerar på ett mer allmänt plan. Exemplet där på fråga 2. Jag börjar fundera på varför han var så kaxig. Eller varför man är kaxig. Jag tror att man är kaxig för att man typ är rädd. Visst är det bra? där har eleven verkligen tänkt till och liksom lyft den här frågan om Zlatans kaxighet ut i ett större sammanhang. Och det är precis den typen av rörelse vi vill ha i elevernas tankar. I exempel på fråga 3 tangeras projektets kärna som jag uppfattar den. Lite kanske. Man börjar liksom tänka på saker som man vanligtvis inte brukar prata om. Och då börjar man själv ställa frågor. Frågor väcks kring läsningen, perspektiven vidgas och tanken förändras i någon mening. Och det är tydligt när vi ser på det här att även en biografisk berättelse kan ge den här effekten. Den utvalde. Här har vi det här igen som jag snuddade vid nyss. Som svar på fråga 2 är första exemplet. Och utöver de många paralleller som eleverna drar i sina svar här till diktaturer, Nordkorea och så vidare. Och de diskuterar också det demokratiska systemets fördelar som de liksom har fått syn på. Så finns det också elever som tar upp det med berättartekniken. Jag blev förvånad över hur boken var uppbyggd. Efter en del av boken ville man veta mer. Man blev intresserad, även om jag tyckte boken var lite annorlunda. Jag fick tankar om hur det skulle vara med diktatur. Och just det här att motståndet går över till en nyfikenhet som jag sa nyss. Det är en väldigt viktig sak och här ska vi lärare verkligen jobba vidare tycker jag. Här har vi stora möjligheter att fundera kring detta. Jag återkommer till det som sagt. På 3 har jag 2 korta exempel som jag tycker har båda har ett stort filosofiskt djup. Den har fått mig att inse vad som är mänskligt. Man kan inte ta bort det dåliga utan att ta bort det bra. Nu utgår jag från att ni känner till bokens handling här, men även om ni kanske inte gör det så tror jag att ni hänger med ändå. Det skulle vara meningslöst att leva utan känslor. Det här alltså handlar ju om en dystopisk bok som utspelar sig i ett toppstyrt samhälle där allt sånt här är bortskalat. Kulor i hjärtat, novellsamlingen. Det här första exemplet är skrivet av en elev från norra Sverige och det kan anas i språket. Här tycker jag är ett helt underbart citat. Jag kände skratt, glädje, spänning, ångest. Och lite som att man känner igen sig då jag har skilda föräldrar. Och gammfolk går bort en efter en och så vidare i mitt liv också. Så det är mycket känslor inblandat i läsningen inombords. Här har vi ett exempel på den här läsningen som landar i och utgår mycket från oss själva. Och det här är en väldigt viktig del av läsprocessen som ibland antingen har stängts ute ur skolorna, som också han var inne på, eller enligt vissa tagits för långt. Torell, ni vet som jag pratade om nyss, han kallar det här för litterär transferkompetens. Att det är liksom en jätteviktig del av läsning, läsupplevelsen, läskompetensen att göra just det här in i sin egen person. Det håller jag verkligen med om också. Sen pratar han om att man behöver kanske balansera det där mot andra typer av läskompetenser för att få en läsning som kan navigera mellan de här olika sätten att läsa på. Jag ska återkomma till det. Men det finns många sådana här exempel på hur starkt det har känts utifrån den egna personliga bakgrunden. Mycket intressant. Exempel på fråga 3, det är alltså det här, ni kommer ihåg frågan, när man efterfrågar då om det har hänt någonting, någon förändring, något nytt perspektiv, något som man inte har tänkt på förut. Ja, lite grann. Jag tänkte inte på vissa saker innan jag hade läst boken och pratat när vi hade samtal. Här är en elev som dels har fått nya upplevelser vid läsningen men inte minst under samtalen. Meningsbyggnaden är kanske lite sådär men ni förstår vad innebörden är. Här kommer en annan. Jag fokuserar mer på hur andra mår och jag tycker att boken har hjälpt mig att våga fråga saker. Väldigt viktig insikt skulle man kunna säga. Vi trycker fram. Det här första exemplet tror jag talar för sig själv. Boken väckte lite känslor som ingen annan bok har väckt hos mig. Och de känslorna handlade om nazism och rasism i svenska skolor. Jag började tänka tillbaka till mellanstadiet och högstadiet som jag gick i för några år sedan. Kanske var det rasism och eller nazism där, bara man inte tänkte på det. Jag tror faktiskt att det var det, men det var ingen som brydde sig. Boken fick mig att tänka tillbaka i mitt liv och se saker jag inte sett förut. Det är ganska häftigt, eller hur? Och tänkvärt. När det gäller fråga tre exemplet här, så är det en som har varit haft den här självreflexiva processen kring sina egna fördomar. Man känner igen sig lite om alla fördomar som finns i boken och har därför fått mig att tänka efter lite. Nu kommer vi till Salams favoritbok, Boktjuven. I det här första exemplet så inryms många olika grejer inom det här området. Läs forskning, litteratur, teori och så vidare. Sättet berättaren beskriver de olika händelserna får dig att känna och uppleva likadana känslor som karaktärerna upplever. Som om du var i samma rum som dem. Inte nog med det, utan det är döden som är själva författaren. Okej, men ni fattar. Där får vi berättelsen från ett annat perspektiv än om en nazist eller antinazist hade skrivit boken. Vilket jag verkligen tycker om. Där författarens egna tankar och åsikter är gömda. Den här speciella inlevelsen i karaktärerna som bara litteratur kan ge finns med här. Berättarperspektivets betydelse. Okej. Tankar om författarens idéer som kunde ligga bakom. Det är klassiska litteraturteoretiska problem som behandlas väldigt elegant av den här eleven tycker jag. Flera elever av det här mer läsvana slaget för fram just att litteraturen kan gestalta historiska händelser på ett sätt som inte faktaböcker kan. Också en väldigt viktig grej tycker jag för oss att plocka upp i skolan. Det andra exemplet knyter an till den verklighet som pågår runt om oss i detta nu. Så här skriver en elev. Jag kan koppla på något vis rädslan som vissa minoriteter kan känna idag på grund av till exempel det som hände i helgen den nordiska motståndsrörelsen fick tillstånd att demonstrera. Det här är en elev från Göteborg i samband med dem. Okej, sista exemplet här från romanläsarna. Jag har två exempel på fråga två. Det första pekar på en viktig sak här. Boken fick mig att reagera på Daisys naiva och egocentriska världsbild och att följa ett krig ur ett barns perspektiv. Det här är en bra grej att jobba med tror jag i klasserna. Man kan se väldigt tydliga vattendelar här. Inte minst kring den här sexuella relationen mellan kusinerna. Som en del elever har hakat upp sig på enormt. Det märkte också när man var ute i skolorna. Men det syns också i utvärderingarna. Så att en del har irriterat sig och andra tycker att det blir intressant och vill fortsätta läsa. Och här som jag redan har sagt flera gånger, här tror jag vi kan gräva mycket. Och en viktig grej som jag kanske ska säga här också, som jag skriver om i rapporten. Jag tror att det är viktigt att man som lärare inte hamnar i någon slags försvarställning för författaren här. Utan att man istället frågar med öppet, varför gör de så här? Vad är det som händer? Varför är det skrivet så här? Då kan man ganska få igång en ganska bra diskussion tror jag. Så att man inte tror att man måste stå upp för Rossoff här som har valt det där motivet. Hon klarar sig själv ändå. Eleverna brukar själva kunna hitta de bästa lösningarna på sådana här problem och hålla på ett tag. Det andra exemplets andra mening är faktiskt representativ för alla böckerna. Jag ska läsa hela då ändå. Man fick en inblick över hur krig kan förändra människa. Det väckte många känslor som jag aldrig tidigare fått av att ha läst en bok. Det återkommer i, som sagt, i samband med alla de här titlarna. Och här i det tredje exemplet ska jag läsa det också. Hur krig faktiskt upplevs. De krig vi kan läsa om historiekurser upplever vi genom att höra om allt som händer och leder till annat och så vidare. Men att faktiskt leva det är annorlunda. Det enda man får veta är rykten och vad som man faktiskt, och sen var det något som inte gick att läsa det. Och här har vi just det som vi pratar om, som kan innebära verkligen mumma tror jag för litteraturundervisningen. Det här unika med litteraturen som vi lyfter fram, och jag menar att eleverna ofta kan beskriva det här själva. Alltså de kan själva beskriva om man frågar dem vad som är speciellt med en läsupplevelse och en litterär läsupplevelse. Det har jag gjort i min forskning många gånger och det gäller även de svagaste eleverna, om man nu får uttrycka sig så. Det är ganska dåligt uttryckt det där. Men de mest läsovana, även de tycker att läsning är något annat än när de ser på film eller tittar på skärmar. Och det kan vara så, jag läser inte så ofta, men när jag gör det då händer det något annat i mitt inre. Jag måste skapa de här bilderna själv och så vidare. Och så vidare. Så att i läsupplevelsen tror jag vi ska gräva och fortsätta. Och nysta i det. När det gäller det här med att läsa helklass så ska vi säga någonting om det också. Första exemplet här är tycker jag har viss slagkraft. Jag har faktiskt gillat det, bara den grejen. Det gör att man inte behöver berätta om bokens innehåll, utan man kan diskutera bokens syfte och innehåll och verkligen komma fram till nya saker som man kanske inte skulle ha märkt om man läste den själv. Där satt den, tycker jag. I den här kommentaren så finns litteraturdidaktiska framgångsfaktorer att ta fasta på. Komma bort från ett ytligt återberättande av handlingen och istället diskutera de ämnen som behandlas och aktualiseras av bokens helhet. Tematik, motiv, berättarteknik, språk och så vidare och så vidare. Är både mycket roligare, mer produktivt och verkligt utvecklande. Även exemplet två här, det andra exemplet är på samma linje. Textsamtalen var roligt därför att man fick höra hur andra tänker kring frågorna vi fick. Vi fick en diskussion som vi inte kunde stoppa. Den är också skön, tycker jag. Vilket var väldigt spännande. För vi var inte emot varandra, men vi hade inte heller samma åsikt. Men det jag fick lära mig av samtalen var hur olika man ser på samma sak. Och här har vi det här som ibland har kallats för den böjliga texten. Alltså en och samma text rymmer jättemånga olika tolkningar. Utan att man behöver säga att du har inte följt texten. Jo, men det har jag visst gjort. Och så kan det bli väldigt spännande samtal. Och det har onekligen blivit här. ska vi se så att jag inte pratar för länge. Vad som inte framgick här i den här snabba genomgången var ju att det är klart färre elever som har svarat på fråga 3 överhuvudtaget. På fråga 2 har alla svarat, och de allra flesta har svarat ungefär som i de exempel jag gav nu. Starkt engagemang, inlevelse, man tänker på massa grejer. Men sen när man ska gå över till den här tredje frågan, har bokens innehåll och samtalen kring den förändrat din åsikt om eller inställning till något? Till någon fråga eller företeelse. Så är det mycket långt färre elever som svarar. Det är lite olika också mellan de olika böckerna. Men det där kan man verkligen stanna till vid. Och där tror jag att vi har en viktig sak att ta ur den här rapporten som jobbar med litteraturundervisning. Starka upplevelser, det har vi här. Känslan av att läsa gemensamt, diskussionen, givande. Och vi har utvecklande reflektioner, även narratologiska då. Men det som fattas verkar vara den här backa ur grejen. Som man skulle kunna beskriva som att man backar ur läsupplevelsen och reflekterar över det man vet. Där det hämtas från Judith Langers modell som kanske en del av er känner till. Man skapar liksom en yta för reflektion där man kan blicka ut, blicka bortom. Ungefär som den här killen gjorde med Zlatan-läsningen. Den där har jag det största behovet. Jag har också skrivit utvecklandet av en litterär identitet där. Och det har jag själv hittat på här på ord som jag hittar på. Något slags begrepp som jag har skrivit om i andra sammanhang. Och det handlar om hur eleven ser på sig själv som läsare. Att man lyfter fram, jag är en läsare. Jag är en tänkande läsare som ser litteratur som en viktig sak i min tillvaro. Det kanske låter som en utopi på många sätt. Men just att få så många elever som möjligt att se sig själv som en läsande person. Det tror jag är avgörande. Jag har skrivit så här i rapporten, ska se om det blir skriftspråkligt, men jag läser lite innan till här. Så ni förstår vad jag menar. Det av mig myntade begreppet litterär identitet är en utvidgning av detta perspektiv, vilket innebär något mer än att se sig som en person som läser skönlitteratur. Det innefattar också attityden att den fiktionella läsningen och litteraturen ges en betydelse för den egna personliga utvecklingen, inte minst genom diskussioner och bearbetning av det lästa. Fiktionsläsningens speciella egenskaper, bland annat att den inrymmer många olika nivåer och tolkningsperspektiv, är förankrade hos en elev med litterär identitet, och denna läsning hamnar därför inte i underläge mot fakta eller fiktionsläsningen. Tvärtom förstår eleven och ser vikten av detta och den fiktionella textens mimetiska potential att säga någonting väsentligt om verkligheten. Ja, det har varit lite väl skriftspråkigt kanske, men ni förstår vad jag menar. När man får syn på det där, när man lyfter fram det där. Och vi ser ju i det här projektet att eleverna har ju varit där och nosat mycket. Både i sina tankar, de här spontana tankarna, men också i fortsättningen i diskussionerna. Sen finns det en rätt så stor andel som har skrivit utvecklade svar på fråga 3. Men många har inte gjort det. Så där tror jag vi har material att jobba vidare med även utanför projektet här. Nu blir det väldigt kort om lärarna här. Och det var också meningen så. Jag ville ha eleverna i fokus även här. Några punkter som sammanfattar huvudtankarna både när det gäller arbetet med boken och om utvecklingen hos bland eleverna när man läser helklass och diskuterar, så har lärarna skrivit ungefär så här. Och det här är verkligen en stor, stor samstämmighet. Det finns en och annan som avviker, men de allra flesta skriver så här. Bokvalen har fungerat mycket bra. Många skriver förvånansvärt bra, men överraskade själva över hur bra det har fungerat. Men det verkar ha gått bra, och det säger ju någonting då tillsammans med de här elevresponsen att ni lyckades bra med dem att välja ut de här 10. Läslusten och engagemanget har växt. Diskussionerna har lett till tolerans, trygghet och bättre diskussionsklimat. Det var jag inne på här på förmiddagen också. Diskussionerna har både stimulerat svaga och ovana läsare och de mer läsvana. Det tycker jag, som sagt, det sa jag i början också, en fin sak med projektet. Eleverna har förstått rikedomen i att flera perspektiv och olika tolkningar kan rymmas i samma text. Och naturligt nog då, eleverna har blivit bättre på att reflektera, diskutera och förstå både texterna och sig själva. Jag kommer att tänka på det här frågan om bedömning. Jag återkommer till det. Jag avslutar i ordinarie stil. Så ska jag ta det som en slutknar. Avslutningsvis och i anslutning till det föregående vill jag säga någonting om det här projektets betydelse. Som ni har sett, och det är ingen som helst tvekan om det, att det här projektet har haft en stor betydelse i de här 200 skolorna som har deltagit. Och det här på många olika nivåer. För skolorna som helhet, här kommer då bibliotekarier och skolledares perspektiven också. För samarbetet kring läsning på skolan, för lärares undervisning och skolbibliotekariers arbete med elever. För individer och grupper, för läsvana såväl som mer ovana läsare. Och som jag har sagt flera gånger så finns det en stor samstämmighet om det här. Och att det finns också tydligt, så tydligt klart att det här projektet kommer att ha betydelse för ett fortsatt arbete med litteratur i de här skolorna. Men jag menar, vilket väl redan har framgått, att det här projektet också har stor potential att få betydelse långt utanför de skolor som har deltagit. De resultat som jag presenterar i rapporten och som vi kunnat se delar av här idag, menar jag är mycket angelägna för alla som jobbar med eller vill jobba med litteratur, läsning och litteraturundervisning. Utfallet visar också med stort eftertryck, menar jag, att litteraturläsningen har en given och mycket viktig plats i skolans svenska ämne. Något som ibland har ifrågasatts under 2000-talet. Det finns lite hänvisningar till den diskussionen också i rapporten. Jag har tidigare visat i andra undersökningar att gymnasieelever av många olika slag starkt vidhåller att läsningen är något väsensskilt från annan mediekonsumtion. Den unika läsupplevelsen står sig helt enkelt mycket starkt i konkurrensen av andra medier. Efter att ha jobbat intensivt med berättelser som förändrar under en så här lång tid, så står det här så speciella och utvecklande som litteraturläsning innebär ännu mer klart för mig utifrån en empirisk grund. Det här är ju eleverna själva som berättar det här. Men det grundläggande förhållningssätt som projektet bygger på, eller med det grundläggande förhållningssätt som projektet bygger på, och med ett medvetet vidare utvecklingsarbete med utgångspunkt i elevernas starka läsupplevelser, kommer litterära berättelser fortsätta att utveckla och förändra läsande ungdomar. Det är jag helt säker på. Tack för mig.
Tack så mycket. Jag tänkte, vi börjar väl med er. Om ni har några reflektioner. Alltså, där är Fanny. Här. Varsågod. Om det är någonting ni vill kommentera, så får ni första sing här.
Jag kan säga någonting om det där med bedömning och så, som medan ni tänker, ni andra. Mm. Jag sa att jag skulle följa upp det, och det fanns inte med i mitt manus här, och det kanske var lite symptomatiskt. Det finns ju en risk att vi som brinner för litteratur det är besvärligt med bedömning av litteraturdiskussioner. Det var därför frågan kom upp. Det var jättebra att ni gjorde det också. Att jag har skrivit om även det i rapporten, att ni, som jag pratade med motiven, att det är väldigt få som tar upp det. Det finns några stycken som gör det. Och de ser att det här går att förena med olika såna här kunskapskrav och liknande. Att det går alldeles utmärkt att jobba inom ramen för det och de här böckerna. Men ganska många gör det inte. Och som jag sa i början där, så, och det kanske lyser igenom, jag tycker att det är ganska bra på ett sätt att de här motiven är inte så knutna till styrdokument. Men jag förstår ju samtidigt skolans verklighet. Jag har själv jobbat i skolan i många år. Och hur eleverna ser på det här. Så att jag diskuterar lite grann i rapporten att på ett sätt så kanske det är att viktigt att vi lyfter in det här tydligt. Inte sätta ett kryss i en tabell när någon förälder står där. Då får ni väl försöka säga att litteraturen får inte plats i en tabell. Förstår ni vad jag menar då? Så att jag tror att vi ska våga bedöma. Men vi ska inte bedöma kanske på samma sätt som vi gjorde med, inte vet jag, något prov som var liksom väldigt konkret. Så.
Du går ju ganska långt i din utvärdering där. Du säger ju, om jag inte minns fel, ungefär så här, att det här att betrakta litteraturen som så högt stående att den inte kan bedömas kan bidra till att litteraturen har haft en sorts legitimeringskris.
Ja, just det. Jag tror att det kanske kan spela in.
Ja.
Och det nosar ju lite grann vid här i min avslutning också. Att det har ju varit, den frågan har ju kommit upp då och då på senaste tiden. För 20 år sedan eller så, där, så kanske det var mer självskrivet att det skulle ingå. Eleverna ställer ju frågan hela tiden, som ni vet också. Men det kanske påverkar för dem att de liksom, det här räknas ändå inte in, det här är något annat. Och då blir det. Men precis som när det gäller de berättartekniska klurigheterna så tror jag att det bästa är att bolla tillbaka till dem.
Mm.
De brukar kunna svara på det om de tänker ett varv till. Utan den där frågan är, den ställs oftast på av lite andra liksom, eller på ett annat sätt. Jag tror att de oftast brukar de kunna hitta jättebra skäl till att läsa litteratur, tycker jag i alla fall, min egen.
Men den fråga som vi fick alldeles i början på dagen, som där pang på, som handlar om det här, och den som ställde den får gärna fördjupa den, men som jag uppfattar den så handlar det också om att man som lärare har så lite tid idag, så att man behöver också använda den här tiden för att kunna göra den bedömning man känner sig förstås som man är satt att göra.
Och det är klart att det finns alltid den där tidsfaktorn, men glädjande nog så verkar många elever och lärare här tyckte att det var väldigt skönt att slippa den där piskan också hängande över. Att vi ger läsupplevelsen, vi ger diskussionen tid. Och jag uppfattar i alla fall inte som att de ångrar det efteråt, utan snarare att det har blivit varit väldigt givande. Men det är klart att vi kommer tillbaka till det, hur ska jag bedöma det? Jag kan nog, som jag själv ser det, så tycker jag att läraren ska lita på sin egen liksom professionella kunskap och erfarenhet av att jobba med sånt här och våga bedöma liksom när hela avsnittet är slut. Man borde kunna ha ett skapligt helhetsintryck av hela gruppen. Man kan ju också lägga till något skriftligt på slutet, det är många som har gjort det, om man vill ha något mer individuellt, att man gör både och. Men inte, det jag tycker, det ska inte landa i att man inte vågar göra det, för då har man ingenting att bedöma, utan snarare tvärtom, här finns det väl väldigt mycket att bedöma.
Jag spejar över er och ser jag ingenting så fortsätter jag. Jo, där! Ja, varsågod.
Men det är svåra frågor här.
Och spännande.
Kanske inte du är rätt person att svara, men hur lång tid har man lagt på att läsa en bok ungefär?
Ja, det är lite olika. En del har väl läst en månad, andra kan ha läst 7-8 veckor. En del kan ha läst flera böcker också, alltså två böcker i den projektet på en termin och sådär. Så att det är lite olika hur lärarna lägger upp det. Några har använt ännu mer tid till det. Många har valt att högläsa hela böcker. Det tar ju liksom rätt mycket tid, men de har sagt tillbaka att det var absolut värt det. Högläsningen har ju kommit igenom under hela dagen, inte minst genom de här fina exemplen. Det är många som tar upp det. Just att man låter det ta tid. Vi läste högt, det tog tid, men det var värt det. Ungefär så är det många som skriver.
Ja, jag undrar, vad ser du för mönster när det gäller samarbete mellan bibliotek och skola?
Bra fråga. Jag sa det till Elisabeth Niskakari här innan lunch, att jag hade lite dåligt samvete för det. Jag pratade så lite om biblioteken här, nu i den här presentationen. I rapporten handlar det mer om det. Och det är en viktig fråga. En del uttrycker besvikelse där, att de tycker att det blir för lite. Men det stora intrycket är ändå att de tycker att det har blivit mera, att man har liksom fått ett bättre samarbete mellan lärare och bibliotekarier. Ibland finns det olika skäl till att det inte blivit så, och det finns en annan som hade hoppats på mer liksom. Men de flesta har upplevt att det har blivit en större och mer intensiv, dels kollegial, eller så att säga över yrkesgräns, professionsgränserna, samarbete, men också elevkontakten. Att bibliotekarierna tycker att de har fått bättre kontakt med eleverna. En hel del bibliotekarier har varit med ute i klassrummen också. Men jag tror inte så att det blir någon majoritet. Men ändå, en grupp av de de som har skickat in har varit med ute. Så att det har varit olika på skolorna.
Jag tänker, vi fick ju se apropå bibliotek. På förmiddagen såg vi ju de fina liksom, skolbiblioteken och sen det lilla friskolans lilla hörn. Sådär, va? Och bilden av biblioteket, eller den underliggande bilden av läsningen är ju, jag läser en fantastisk bok, Kulor i hjärtat, och går vidare i min läsning, läser ytterligare en fantastisk, kanske av samma författare eller någonting som jag får rekommenderat. Men det finns ju, jag hade förmånen att under lunchen sitta och prata med en lärare som jobbar med elever som inte kanske tillhör den här normen som vi ser och som vi ofta pratar om, utan de som nyligen har kommit från andra länder som inte kan relatera till de miljöer som finns i många svenska böcker, eller de elever som inte vill läsa alls. Och då så sa, då är det ju en bok som sticker ut, och det är ju den här, Jag är Zlatan. Och då frågar jag henne, men när de har läst den då, vad gör de då? Ja, då läser de den igen.
Ja.
Och sen då? Ja, då läser de den en gång till. Hur ser du på det?
Ja, det låter väl som en bra sak att återvända till samma bok. Det tror jag är en bra grej. Men också säger också någonting om den starka, hur stark den här boken tilltalar. Mm. Men det finns, jag skulle också vilja lyfta fram de här två som också finns många. Både den här Kul i hjärtat och Mitt extra liv har ju också den här gruppen som vi pratar om nu. Många läst och tagit till sig. I projektets utvärdering kan man se det. Att ungefär samma läsargrupper har... lärarna har väl liksom gjort den bedömningen, och det tror jag har varit väldigt bra. De här är ju liksom, jag hoppas att det framgår sen när jag läser rapporten, men man kan se att det är en större andel läsovana. Och att de dels har engagerats mycket i det här och tänkt leta sig in och känna att alla de här sakerna som jag försökte visa lite av där. Men här kan man också allra tydligast se att de har svårast att svara på den här fråga 3 som jag har haft uppe flera gånger. Så att där finns det ju stora insatser att jobba med, tror jag. Och det kommer inte gå på en vecka. Men man skulle kunna försöka sätta igång den där rörelsen. Då, i bästa fall så kommer de också att få... då kommer de börja läsa andra böcker också än den där efter ett tag.
För det finns ju också någonting oerhört gripande i det att man då har slutit en överenskommelse med författaren, David Lagercrantz i det här fallet, som läsare alltså. Att man litar så mycket på att den här boken är bra. Mm. Att den ger en så mycket. Så man återkommer till läsupplevelsen hela tiden. Och vill, det kan man ju känna igen hos sig själv när man, en gång i tiden. Men det kanske också säger någonting om att man tycker att den stora litteraturen, den är inte för mig. Men det här är för mig.
Så kan det absolut vara. Det finns ju andra exempel också. Jag berättade för... Jag pratade med Jessica om det också innan hon gick. Hela rapporten avslutas med en episod med en flicka som jag träffade just på individuella programmet. Där, som inte var någon, en klass långt ut i, vad ska vi säga, om vi drar ut skalan så här så hamnar den i ena änden. Inte speciellt läsvana elever, men de hade läst den här När hundarna kommer, och hon var väldigt engagerad i den. Jag var där och lyssnade på deras sista diskussion, och så pratade jag med henne lite efteråt. Och liksom sa, vilken bra diskussion, kul att jag fick vara med på den, och liksom, vad roligt, du hade en massa intressanta synpunkter, så pratade vi lite. Hon var inte så pratsam då, utan hon stod mest och tittade ner. Men då svarade vi lite grann. Sen så frågade jag henne, hur känns det nu då, när boken är utläst och så? Och diskussionerna liksom tystnat, och sa hon så här, jag tänker inte lämna tillbaka den.
Nej, just
det. Ja, hon sa det på fullaste allvar. Jag tänker ha kvar, den måste vara i mitt skåp, för den har betytt allt för mig. Liksom. Ja. Så att det ligger lite samma, så att det kan även hända. Men visst, det är ju så. Så hon skulle ha den där. Ligger nog fortfarande kvar där, tror jag. Så att så kan det vara. Men jag vet inte det med litteratur och inte litteraturen. Men det kan vara samma sak. Det viktigaste är att man får den där starka första läsupplevelsen, tror jag.
Ja.
Och då kommer så småningom det vidgas ut. Och gör inte det, då får man fortsätta att läsa samma.
Ja.
Det tror jag inte är något problem igen.
Jag tror vi alla känner... Vi har nog kanske alla varit där någon gång. Att man har slutit den... lojaliteten gentemot en bok eller en författare. Du nämnde det här med, jag tänker, det finns ju en diskussion som har pågått vid sidan av det här projektet och som faktiskt har varit ganska stark medan det här projektet har pågått. Att många får sitt behov av en sorts skönlitterära eller i alla fall sköna berättelser tillgodosett av spelvärlden, utav den digitaliserade världen och att man på något vis umgås i de berättelserna som inte då satta i text. Hur tänker du kring detta?
Ja, det är en väldigt intressant del av hela det här med att jobba med fiktionsberättelser eller narrativ av olika slag. Så det tror jag vi... Där finns det jättemycket spännande saker att göra, inte minst för svensklärare och folk som, och man kan säkert göra väldigt många spännande kopplingar mellan det ena och det andra, och det görs ju hela tiden i såna här vad är det kallas för, multimodala ekosystem och sådär, och att det ena ger det andra, och det startar med en film och så blir det ett spel och så blir det en något annat och så skrivs det fanfiction och så liksom utvecklas det där. Så där tror jag vi kan göra jättemycket i skolorna med eleverna. Men det som jag också har fört fram parallellt med det här är just att läsupplevelsen är speciell. Mm. Just för att man måste skapa det i sitt inre i samspelet med texten. Så att jag tror att man kan göra både och. Jag tror inte att det ena utesluter det andra. Jag tror inte vi ska stänga dörren till det moderna, men jag tror också att nu ska jag inte prata för mycket om min avhandling, men där så finns det ju många ungdomar som jag har pratat med där som är väldigt, tar väldigt starkt ställning för texten.
Mm.
Även om de då inte nödvändigtvis läser så ofta, så menar de på att läsning är speciellt. Det, när jag väl gör det, då blir det något annat än när jag gör det här. Jag tror att man kan göra både och. Jag tror inte att det är något hot heller, det här digitala, kanske ska lägga till. Vi behöver inte bekämpa det tror jag. Utan det vi ska göra, tror jag, är att istället då, emellanåt i alla fall, låta dem, alltså vrida ur de här läsupplevelserna och låta eleverna själva liksom försöka beskriva vad det är att läsa och att vara en läsande och tänkande person. Och det kan man göra med ganska små medel. Poesi är ofta bra ingång. Korta grejer som de får fundera.
Ja, nu skannar jag över det. Jag ser inga händer. Finns det någon hand någonstans? Här!
Jag heter Ann Ljungdahl och kommer från Västerås. Är skolbibliotekarie. Och det är ju många viktiga aktörer som du har tagit upp. Eleven, författaren, läraren. Jag tycker jag skulle vilja problematisera skolbibliotekarien. För den liksom kommer ofta bort. Då, va? Är det som, vad är det som en skolbibliotekarie skulle kunna göra som gör skillnad för läsningen? Jag upplever att många lärare inte har förståelse för vad vi är. Att ett skolbibliotek är en hylla och inte en att vi faktiskt också jobbar. Och vad är det som vi gör som då gör skillnad? Och även skolledaren, vad har den för roll som gör skillnad? Det skulle jag vilja att det kom upp. För att det, antingen är det väl bra att vi finns där, va? Men vad är det som gör att vi... Ja, skillnad.
Nu säger jag hela tiden läst i rapporten. Men i rapporten så är det ju mera plats för det här förstås. Idag så valde jag liksom den här klassrumsperspektivet utifrån rubriken som var satt lite på förhand där. Och det var bra tror jag också. Men jag sa väl det också att jag själv hade lite... Jag sa det till Elisabeth Niska-Kari också att jag borde kanske pratat mer om det. Men hon gjorde ju det så bra. Så att jag tror att det som hon pratar om där, det är väl, det, där har vi väl huvud på spiken. Men det man kan se i rapporten är också att det finns en del av det som du beskriver i rapporten också. Både för när man tittar på till exempel skolledares beskrivning av det hela och hur lärare och ibland att det liksom, bibliotekarierna uttrycker att lärarna förstår inte vad vi är för resurs. Lärarna kan ibland skriva att vi skötte det här själv för det gick lättast så. Men jag vill ändå säga att det var inte den majoritetsuppfattningen, det var inte den stora linjen, utan det var absolut tvärtom. Det fanns sådana här inslag, men det var inte, de allra flesta har inte upplevt det så. Men det sätter ju ändå, det var bra att du tog upp den frågan, för den är ju väldigt viktig. Allt sånt samvete är förstås bra.
En bra fråga för slutdiskussionen också. Så tack. Varsågod Lena.
Jag tänkte på det här du talade om, litterär identitet, som jag tycker är väldigt spännande när man talar med ungdomar och barn, att få dem att känna som intressanta läsare. Och då tänker jag på alla de här Zlatan-läsarna som jag också har träffat väldigt, väldigt många. Så är det ju så att Zlatan-läsarna, om de finns i Sverige, har nästan alltid fler böcker som de ändå tycker om utan att de kommer ihåg att de har gjort det. Och den ena är då Guillous internatskoleberättelse som man läser både på högstadiet och gymnasiet numera, och även på mellanstadiet emellanåt. Och den tredje boken som de ofta har glömt bort att de har läst, men som man i samtal kan återuppleva, det är Gubbitarsan. Alltså Kierkegaards mellanstadiebok som kom ut för kanske 30 år sedan eller någonting så vid det här laget. Men som väldigt, väldigt, väldigt många ändå har en pappa som har berättat för den här. Och pojken som det ofta är att läst. Och då tänker jag, det här kanske inte är samtalet i klassrummet, men som svensklärare har man ju ofta ett samtal på tu man hand. Mm. Och att liksom ge den där identiteten var intressant. Och allihopa handlar ju om pojken med dåligt självförtroende som får upprättelse.
Ja, just
det. Det är ju temat. Och tänk om man liksom kan linda in att det här är något viktigt du har kommit på. Mm. Du med den här litterära identiteten.
Ja, det är jätteviktigt. Jag tror verkligen det, att det spelar stor, stor roll för hur man kommer att lyckas sen med att läsa vid andra saker.
Mm. Bra. Tack så mycket, Olle. Så länge. Olle är också med i slutdiskussionen. Tack.
Tack.